Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
We want to be free to do what we want to do.
We'll be back, we'll be back.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Men det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är uppen! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är.
Över att ha hjälpt till.
Hade ni parabol? Christian, du måste ha haft parabol.
Ja, jag tror att vi var ganska tidiga med det. Vet ej, men där var vi progressiva. Och det, alltså, det, vi hade ju inte det så gott ställt hemma. Nej, men det hade vi inte.
Ja, men så säger allt.
Ja, medelklass.
Jobbar inte din pappa på kommunen?
Jo,
som tjänsteman? Ja, men vad fan. Han tjänar väl för fan över 20 000 i månaden.
Ja, det gjorde han säkert. Men han hade ju forskarlön väldigt länge. Så att han har inte byggt något kapital, så att säga. Jag har ju berättat om hans aktieaffärer.
Vad var det nu igen?
Gambro.
Gambro-aktierna? Ja. Har vi pratat om det?
Han fick ett stipendium från Lunds universitet som han förvaltade i Gambro-aktier och sålde dem med marginell förlust.
Just det.
5 år senare. Det var hans enda insteg på börsen.
Alla poddar där har jag, vad jag har förstått, så här, lite så här greatest hits och en solklar liksom, topp 10 greatest hits av oss, det är ju naturligtvis din pappas investeringar i Gambro. Mm. Men ni hade...
Men ja, vi hade det och det var ju alltid, jag har faktiskt, en av mina punkter är det jag kallar parabol och VHS-nervositeten. Det var ju inte bara det att paraboljäveln skulle funka när det vankades till exempel wrestling. Utan det var ju också så att
jag tror jag vet vart du är på väg. Både du gör oss jätteobekväma, men fortsätter nog.
Nej.
Hur bekväm som helst.
Nej, men och det handlar ju också om den här VHS-en som skulle, om man skulle banda någonting så skulle den gå igång.
Ja,
om man
det.
Skulle ställa in den på rätt...
Showview-numret ska man använda.
Ja, till exempel, fanns ju en variant. Ja. Eller, och sen skulle
jag
tider...
Jag ser video på
det. Ja, det hade varit mycket bättre för min del för att jag var tvungen att ställa in tider.
Aha, okay.
Och ibland så missade man ju det där när den skulle starta och stoppa och då försvann ju den. Då var det ju amerikansk fotboll istället den timmen.
Oh, wow,
Och då hade man ju för alltid förlorat den timmen wrestling. Så är det ju inte idag. Och sen kunde man ju också utnyttja de andra föreställningarna på TV1000 vid den tiden.
Du menar, nervositeten består helt enkelt att du programmerar videon och sen ligger du ändå hela natten och bara har den gått igång.
För jag gjorde ju ofta fel på det där, och jag minns ett tillfälle, jag minns fortfarande vilken telefon vi hade. Vi hade sån här svart som man hade, ja, man drog siffrorna så att säga.
Ja, så gick inte att ringa in till exempel, man kunde inte spela
Hugo.
Nej,
men man kunde faktiskt.
Det kunde man ju inte på en vanlig telefon heller, det funkade ju aldrig.
Ja, det var ju fördröjning, och så satt man och tittade.
Någon som tyckte så in i helvete, rör på dig gubbjävel och för helvete.
Ja, och så var det så här, hoppas nu att han som spelar förstår att det är en fördröjning. Och så kunde de spela en hel omgång Hugo utan att fatta det. De satt och tryckte när de såg det, men nu förstår du väl för guds skull att det är för, ja, väldigt frustrerande tv. Var det.
Verkligen, men man kunde faktiskt med en sån telefon beställa pay-per-view Allsvenskan i fotboll när den kom. För då var man ju tvungen att ringa in ett nummer på den kanalen som man hade då, Halmstad Örgryte säger vi.
Ja.
Och då var den kanalen, skulle man ringa det numret och sen skulle man ange sin kod, vilket i mitt fall var pappas personer, men därför kan jag det, 550812. Och då kunde man dra den sifferkombinationen. Så det funkade.
Okay.
Ja. Men jag, det var vid ett tillfälle som jag missade att banda en WrestleMania som jag blev så oerhört ledsen över.
Aha.
Jag var inte så gammal då, så man blev ju sådär besviken som man bara kunde bli på den tiden. Så att då ringde jag TV1000.
Okay.
Så jag var ganska ändå liksom driftig där.
Ja, ändå lågt. Ja. Du vill ha något form av tidigt tecken på entreprenörskapet.
Men
du ringde och klagade på att du inte...
Men mina medarbetare idag ringer ju inte telefonen. Så att det var ändå... Och då satt jag i den här, med den här svarta telefonen, kommer jag aldrig glömma, och ringde det här numret och försökte få dem till att sända den igen då.
Uh-huh.
I repris, men det gjorde de ju inte.
Det gick inte.
Vi hade ju grannar som var early adapters när det kom till ett par år. De hade ju två, de hade en stor och sen hade de en liten som jag tror man fick in fyran på först i början eller något sånt där.
Det fanns också fyrkantiga som vissa hade. Om det var till fyra eller... Och sen på vissa parabol behövde du ett extra sånt parabolhuvud.
Ja just det, för det kunde man ha.
Dubbla sådana.
Ja. Och sen kunde man också fucka systemet väl med lite sådana här kort som gav just access det. Till alla kanaler.
Vi skaffade parabol naturligtvis sent, och då som man alltid gör i vår familj, då ska man ju liksom inte gå till en butik och köpa något sånt, utan man ska helst liksom snickra ihop en egen eller på något sätt liksom göra det själv och göra det svårt, och man har någon kontakt med någon som skulle kunna. Det kan liksom inte, det här att gå och köpa något över disk och göra som man ska, det är otänkbart. Så det var ju alltid dålig bild. Och då kommer jag ihåg att han fick hem något sånt kort någon gång, och det funkade ju.
Och
jävlar, nu har du liksom öppnat upp portarna till himmelriket nu. Och så, men så gick det ju ut efter en månad, för de hittade väl sätt att jaga tjuvarna där helt enkelt.
Det slår mig nu att vilken jävla, du sa att liksom skatten öppnade sig, och det gjorde det verkligen. Alltså jag har ju färre kanaler nu än vad jag hade när jag bodde hemma på Vita Bandsvägen i Halmstad. Alltså det var ju otroligt många kanaler.
Ja, men ja, inte det.
Alltså
ja.
22 tyska kanaler.
Ja, just det, sånt kallar man ju.
Men det är lite senare ändå.
Ja, det är liksom inte, men jag bodde ju ändå hemma, så jag gick på gymnasiet, så det är innan 00.
Ja, precis, men det är inte 88.
Nej.
Ni säger båda parabolantenn, eller?
Ja.
Vissa säger ju satellitdisk också.
Men det är ju ologiskt att kalla det antenn.
Varför? Ja.
För det är ju ingen antenn.
Parabol. Jag blev ju genast väldigt sugen på att prata om paraboleran när vi bestämde oss att prata wrestling. Hade ju någonting alltså. Drömmen om att få upp den på taket.
Oh.
Cyklade hem från skolan varje dag och tittade uppåt. Nej, ingen parabol.
Står på cykeln och sista meterna tittar över grannarnas hus. Men först är det någon, han kanske har satt den på baksidan, pappa. Och så kommer den, och så var den aldrig uppsatt.
Eller någon tv-servicebil som kör in i området. Ja. Tänker jag nu.
Ja, just
nu.
Tv-servicebil.
De borde haft sån som glassbilen har ju.
För det var ju så positivt.
Ja.
Jag vet, mina föräldrar pratade ihop sig med grannarna och skulle hitta någon sån gemensam lösning. Och så fanns det ett par hyreslägenheter ganska nära vårt radhusområde där, som hade en sån jätteparabol kabel-tv då, som de skickade ut till sina hyreslägenheter. Och så fanns det någon idé om att man kanske kan gå ihop med dem och hitta en sån gemensam kollektiv lösning. Så här, fruktansvärt lång tid tog det.
Ja just det, då ska
de vill bara ha den direkt. Så här, vet vi nu då? Så där, två timmar sedan. Nej.
Vi ska ha möte med...
Och det blev ju aldrig någonting av det.
Men var det någon av de tyska kanalerna ni fastnade för?
Men RTL är det väl det då?
Ja, till exempel.
Just det, men nej, det minns inte jag. Det måste minns att
Satt Eins. Ja. Han såg sen. DSF var ju, hade ju mycket wrestling. Deutsche Sportfernsehen. De sände ju VCV innan man kunde kolla på det i Sverige.
Vi har levt två helt olika liv, Christian. Jag och min kompis Martin gick hem till hans farmor, för hon bodde i en hyreslägenhet och hade kabel-tv och kollade på kabel-tv hemma hos hans farmor. Det var ena sättet. Och vi kunde också sitta och kolla på tv-shop. Det fanns ett sånt där fiskedag som heter Flying Lure eller något sånt där, som kastade det i sjön, så kunde det liksom simmade in under bryggan så, och lockade fiskarna, så högg dem och så kunde man då, vi gillade att fiska. Ja. Så att bara kolla på det reklam. Fascinerad och så det där. Hade ingen aning om hur vi skulle kunna komma över det här Flying Lure. Men det var ju hemma hos hans farmor.
Men när jag hör det här kanske jag ska vara ännu mer tacksam mot mina föräldrar för den uppväxten, och att jag tidigt kom in i det här kommersiella etermedia-tänket.
När jag läste lite i arkiven så det var inte helt givet att det skulle bli så, för att det fanns en socialdemokratisk riksdagsledamot, och hon var också ordförande i Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening. Hon heter Maj-Britt Theorin, som 1987 förespråkade ett förbud mot innehav av parabolantenner. Mina föräldrar stöttade det, förstås.
Det kommer alltid, alltid finnas en glasögonorm som knackar på och säger, spela inte så hög musik, dansa inte, spring inte i matsalen. Det kommer alltid, det finns liksom en sån naturlig broms, sånt naturligt motstånd i mänskligheten hela tiden. Någon går in och skjuter upp sina glasögon och förbjuder allt som är roligt.
Ja, sinnebilden av det är någonstans. Väl just Maj-Britt-teorin.
Maj-Britt-teorin. Och i ett remissyttrande så motiverar de här KSF, som det förkortas, att de ville motverka i god tid kommersiella utländska tv-satelliters möjligheter att invadera och infektera vår mentala miljö. Det var ju för fan det enda man ville bli, infekterad.
Ja, lite, precis.
Och invaderad.
Ja.
Lite DSF. Av
lite satellitkanaler.
Även om jag skulle kalla det för mitt parti, så att säga, så historiens dom måste vara hård över den, de tjock botten glasögonprydda.
Ja, jag kan känna både och. Det är rätt bra om någon alltså, gör man det här på allt, så kanske man lyckas stoppa vissa saker som faktiskt behöver stoppas. Alltid vara skeptisk mot allt nytt till en början.
Det var ju onödigt, alltså det man fick in på parabolerna. Det var ju därför det var så gött när man var barn, att det var onödigt. Jag menar, tittar man på så här hur barnprogrammen var så här, sent 80, början 90, så var de ändå, de skulle ändå vara lite så här, det skulle vara pedagogiskt, det skulle vara liksom, det var stärkande på något sätt liksom. Och så tittade man på de tecknade serier, de barnprogram som man fick in sen via parabol, då var de var ju roliga, alltså de var ju spännande framförallt. Det var liksom...
Till en början så jag hittade ju TV3s program första veckan, lanseras ju nyårsafton 87, och det är väl egentligen då som svensken börjar känna att man behöver en parabol. Det kanske man hade tidigare än så.
Nej, det också. Tror jag inte.
Men framförallt via den här Astra-satelliten som Stenbeck investerar i, som de får upp 89, som man verkligen kan börja få in satellitkanaler i Sverige. Men om man tittar på den tablån så är det är inte så jävla märkvärdigt. Nyårsafton drar de igång då, sen från London. Första programmet är En officer och en anka. Och det är Kalle Ankas galna upplevelse under andra världskriget. Vad fan är det för något? Låter det först ett vedervärde. Kalle Anka kommer till Auschwitz och slår portarna.
Ja, just det.
Kalle Anka så här, fryser ihjäl på Östfronten. Sen är det nyårsbubbel. Premiärfest från nattklubben Melody i Stockholm. Bland annat Magnus Härenstam. Det tvärskett redan då. Blev uppfiskad av den nya kommersiella geggan. På nyårsdag.
Maj-Britt-teorin. Ja.
Kul med Jesus.
Maj-Britt
med.
Ja.
Som hologram.
Ja, just det, var länge sedan. Ja, det var hologram. Ja.
På nyårsdagen så är det en långfilm. Butch Cassidy och Sundance Kid från 1969.
Ja, alltså en västernklassiker. Ja. Ja.
Den med Robert Redford tror jag. Till och med alltså.
Oj.
På söndagen, Hacka Hackspett, Pojken med guldbyxorna, mer Disney, ett införprogram på väg till OS i Calgary, det gillar man ju. Sen är det lite sådär, T-skedsgumman, en amerikansk deckarserie, lite nyheter, men inte så jävla mycket mer. Nej. Precis i
det är ingen riktig stringens.
Nej, men det är ju tablålängning. Är det inte det SVT visar vid den här tiden också?
Public service blinkning från Stenberg kanske.
Det var inte alls så färgsprakande som jag trodde.
Men det kommer nog senare då. Och framförallt 89 när de köper hockey-VM.
Och Aschbergs intåg väl? Alltså när diskutabelt och den typen av,
det kanske redan
jävligt progressiva satsningar.
Och då, jag vet inte när den kom.
Det är inte han. Det är ju
Mr. Metain.
Exakt.
Heter han.
Ja. Det är ju väldigt, ja, men banbrytande tv.
Ja.
precis det som Maj-Britt var inne för.
Ja, faktiskt.
Ja, men vet, det tycker jag ändå så här, det måste man faktiskt kunna hålla. Jag hörde någon intervju nu med Aschberg. Och nu har han ju den här, vad ska man säga, han ser ut som en säck potatis och så är han den här buttra gubben som säger att allt var bättre förr och att allt är så tramsigt nu. Liksom så här, för helvete Aschberg, du tog hit skiten. Det var du som började. Hela ditt jävla värv är liksom att du har gjort trams. Så här, och så sitter han nu och är så här publicistklubben. Någon måste, om någon, jag vågar inte såklart, men någon skulle behöva liksom, åtminstone bara säga
emot. Ja, hur många journalister som lyssnar på det här?
Någon måste ju någon gång kunna säga emot Robert Aschberg.
Ja, just det. Jag lanserade ju, Och en kollega som heter Johan försökte få in ett nyord i svenskan som vi kallade för kistertainment. Det var det när de gjorde journalistik runt Christer Pettersson och Palmemordet.
Men de betalade väl honom inte för att komma.
Det var, liksom. Det var någon slags kistertainment, men de nobbade ordet. Det finns fortfarande inte.
Ja, det är konstigt, för det är, den kan ju verkligen användas.
Ja. Läser man tidningarna här då, 89-90 så började det skrivas rätt mycket om parabol och hur man sätter upp dem, och det verkar vara ganska stökigt ändå. Lite snöfall så blir det flimmer, och lite regn så blir det flimmer, och Filmnet och alla de här, det kostar ju extra, det är ingenting som man får. Det talas om Eurocrypt-kodning, CASS-moduler och D2 Mac-utrustning. Så här, i efterhand så har jag viss förståelse då för mina föräldrar som inte gav sig in i den här djungeln. Och vad tror ni att ett parabolpaket kostade runt 90-91? Där?
Och det är inte dagens penningvärde utan...
Nej, men det kan man ju översätta till dagens penningvärde.
Precis, för jag skulle tippa på att man landar kanske på 1299 kronor, vilket skulle kunna motsvara kanske 10 000 nu.
Åh helvete, så mycket kan det väl ändå inte vara.
Vadå, men är det en startavgift då eller? Nej, men parabolen också. Alltså, du ska göra en mottagare.
Okay. Men sen är det en månadskostnad antar jag. Först förstår jag att det kostar man ska starta upp.
Månadskostnaden är väl det du prenumererar på.
Men vad kostar det att starta upp det?
Varför vill jag så gärna att det ska vara billigare? Det vet jag inte riktigt. Då kanske det kostar så mycket att starta upp det. Du gör med på Christian där. Men sen månadsavgiften, prenumerationen, den kan ju inte vara mer än ett par hundra antar jag.
Ja, men en Luxo 65 cm parabol som är ganska... standard. Exklusive stativ. Den går alltså loss 1991 på 9995 spänn.
Oj.
Dyrt som satan är inte det? Mm. Alltså hosta upp 10 000 sådär för att få upp en tallrik med lite tecknad fel på taket.
Ja, så var det så mäckigt också. Men det var väl det som gjorde att det helt enkelt bromsades. Men fanns det inte, vad heter de, torn som man kunde hyra?
Ja, just det.
Alltså det fanns inte...
Är det någon som har gjort? Fan, det får gärna höra av i så fall om ni har hyrt ett kylskåp via torn eller en video. För 199 kronor i månaden så hyra videon. Det är mycket bättre, smartare att hyra saker.
Vi måste ju ändå landa lite här, för om jag tar antiperspektivet till Maj-Britt-teorin här då.
Ja, vad ska vi kalla det då? Stenbeck helt enkelt.
Ja, Stenbeck helt enkelt. Nej, men vi har ju lärt svenska folket teknikutveckling. Vi har fått upp ögonen för att man måste liksom vara progressiv i nya tekniker och sådär. Vi har också sett nya finansieringsformer här som kanske har skapat Klarna och sådär. Genom att det var dyrt här och vi ska... Torn kom till.
Du tittar lite på historien så ser du det du vill, Christian.
Eller krav på befolkningen. Ja. Vi utvecklades av den här kravbilden som parabolerna ställde på våra föräldrar.
Och Sverige har ju faktiskt alltid varit ganska bra på det här med teknik. Vi har varit globalt sett early adopters faktiskt. Eller
jag lever efter devisen skynda långsamt.
Ja, men det är fint att det finns de här polerna i det här vitala samtalet.
Nej, jag blev skynda långsamt. Chockad när jag såg. Så fruktansvärt mycket reklam. Rätt snygga reklam. En helsida i Aftonbladet med en Luxo, vit Luxo per bord med blå logga på. Och så. Det kliar i fingrarna.
Ja, det gör det.
Och sen så snygg mottagare och en härlig fjärrkontroll
till. Men stativet tyckte jag var lite märkligt.
Får du köpa till det också.
Ja, det är lite så.
Men också snygg medförsäljning, för du måste ju ha en stativ. Alltså, här har de ju verkligen jobbat med...
Precis, upp på skorstenen. Eller att den ska stå
något. Du...
Ganska säker på att stativet rationaliserades bort i vår familj. Det utgick nog pappa från att han kunde bygga själv.
Installationen också.
Den definitivt. Pappa har aldrig släppt in någon i vårt hus att installera någonting.
Det är väl egentligen det är bara cheferna på TV3 och de som säljer paraboler som inte tycker att det här är krångligt. Annars är ju opinionen ganska så här, fan vad bökigt det är. TV3-cheferna och parabolförsäljarna tycker inte det är cool. Den som till slut skaffar parabol får ju då se på ishockey-VM, Grand Slam-tennis.
Och hacka hackspett.
Amerikansk fotboll, hacka hackspett och så småningom också wrestling.
World Wrestling Federation Champion! Sergeant Slaughter versus the immortal Hulk Hogan. Face to face. It's WrestleMania.
Såg ni det?
Jag såg väldigt mycket
och försökte spela in det. Marcus, det känns inte som att det var något för dig.
Nej, jag minns inte riktigt om jag gjorde det. Jag minns ju Hulk Hogan till exempel. Och någon gång såg jag det. Men jag var liksom inte biten på det sättet.
TV1000 är ju först, men det är ju MTG och TV3. Men jag har förstått att det är väldigt viktigt att hålla isär ändå de här två redaktionerna vid den här tiden. De köper ju en WWF. Och det ägs av den minst sagt karismatiska Vince McMahon. Vi ska bara lyssna lite på hur Vince McMahon låter, så får ni liksom en bild. Det här är då ägaren av organisationen.
Vince McMahon skulle jag säga.
Ja, fast man säger Vince McMahon.
Är det så?
Ja, alltså otroligt vulgär människa verkligen, Vince McMahon. I've got an insatiable appetite for life and I want more, more, more.
My testicles are the size of grapefruits. My Bituin.
My Bituin.
Vad är du när vi behöver det? Men det startades av hans pappa.
Ja, precis. Hans pappa då, som också heter Vince McMahon. Vince J. McMahon. Han har ett bolag som heter Capital Wrestling Corporation. Och sen så är det faktiskt så att han säljer det till sin son. Så han får liksom köpa loss dem. En ganska stor affär, för det finns lite andra aktiehållare och sådär. Men han chansar lite sonen på att liksom, nu ska jag fan äga allt det här.
Och, när i tid pratar vi nu då? Ja, är det 80-tal eller?
Ja, han köper det 82, men då har ju pappan och faktiskt till och med farf drivit någon slags uppvisningsbrottning ända sedan typ 1915 har det liksom funnits i familjen. Ja, så det är riktigt gammalt. Men han köper det här, och det här 1982 av sin farsa. Och då håller de till på östkusten i USA, nordöstra USA. Och i resten av landet finns det en massa andra organisationer som håller till i de olika delstaterna. Men Vince då, hans ambition är liksom att det ska bli den största, och han vill expandera ut i landet och utökar långsamt sitt territorium. Han köper upp några av de här små organisationerna och inkorporerar dem i sin egen. Och
för det var väl det också, att man hade, förbunden hade ju lite, de hade delat upp lite regioner och territorier ju.
Ja.
Och de hade någon sammanslutning också som han gick emot då.
Ja, just det.
När han insåg att fan, här ska man ju äga hela Nordamerika egentligen.
Ja, precis. Och det blir ju, ja, han rör ju upp känslor med de andra onekligen liksom.
Och går emot sin pappas vilja här för mig också.
Alltså, var det så?
Ja, han ville inte, de var ju polare de där, som har liksom delat upp.
Ja, okej. Okay. Pappas gamla kollegor kan
ja,
man säga.
Men, precis. Ja,
han verkar som att han hade en ganska komplex relation till sin far också, Vince.
Han
lyckas i alla fall här, och hans organisation växer och blir starkare, och han lyckas också liksom knyta till sig de här lite större namnen, och så lanserar han, som jag förstått, som är liksom själva hans genombrott, eller det som får hans organisation att bli markant mycket större, det är att han lanserar det som kallas för WrestleMania då. Som är det, Christian, du som kan det bra, det är väl någon slags säsongens höjdpunkt eller
vad. Ja, men det är Super Bowl, ja.
Bandyfinalen på studion.
Ja, det är exakt samma.
Maj-Britt-teorin hade gärna jämfört.
Den vill hon inte.
Men man ska prata med henne.
Stryka.
Så vänder man sig till Maj-Britt, du föreställer dig ungefär bandyfinalen i, jaha.
Det är samma sak, fast det är några anabola stinnade män som skriker på varandra och låtsas slå varandra.
Kommer ni ihåg The A-Team? Mr. T där, från den stora mörka killen. Han är med och brottas.
Mohammed också Ali. Med i någon Rocky-film va? Med
ja, det är han nog. Ja. Ja. Men också så här att Muhammad Ali är där. Och,
det här med Mohikan.
Mm, exakt.
Ja, okay. Ja, just det. Och väldigt mycket halsband.
Halsband. det är inte riktigt rätt.
Länkar säger man kanske.
Ja, så precis. Att jag tror att Maj-Britt Theorin har halsband.
Ja, just medan, Mr. T har guldlänkar.
Halskedjor.
Tjänstemannen på kommunsonen skrattar åt arbetarklassen i studion.
Alla inköpta på guldfynd.
Ja, men och Cindy Lauper är på den första WrestleMania också. Och det är ett jättelyckat evenemang. Och det är också när Hulk Hogan kommer fram då. Han är liksom det som förändrar allt. För han blir så här oändligt populär verkligen. Får en egen tecknad serie som heter Rock'n Wrestle. Och han blir ju liksom den stora så här All American brottaren, han som publiken liksom sluter upp kring, så här, Hulk Hogan är den amerikanska tittaren liksom. De får sin stora brottarhjälte kan man säga, och det här gör att hans organisation blir oerhört konkurrensduglig, alltså jättemycket på grund av Hulk Hogan. Mot slutet på 80-talet, även mot slutet på 90-talet, så han är ju otroligt kontroversiell, den här McMahon. Alla äter ju steroider liksom. Det går inte att se ut så som de gör med brottarna om man inte gör det. Det är några skandaler här kring att det finns läkare som skriver ut den här typen av steroider, och det sipprar fram och det blir ganska hård hårda slag faktiskt mot McMahon. Allra hårdast är det när det framkommer att han själv har liksom distribuerat de här steroiderna till människor. Och Hulk Hogan är också inblandad i något av det här. Vid något tillfälle så åtalas han liksom för så här 11 olika brott, McMahon. Han är oerhört omstridd. En av hans brottare då, som heter Jimmy Superfly Snookas, hans flickvän Nancy Argentino dör. Om det är på ett hotellrum eller om det är hemma hos dem, jag vet inte riktigt. Och jag tror inte att Snookas döms, men allting pekar på att det ändå är han. Och det är ju ganska vanligt med de här steroidhumöret påverkas ju direkt. Om man lyssnar på sådana här krimpoddar ett tag och varje gång det är en kille som har slagit ihjäl sin flickvän så är det alltid steroider. Alltså det verkar som att det är så jävla farligt substans på det sättet. Den här Snookas då, han är ju under utredning och allting ser ju väldigt skumt ut. Men bara några dagar efter att det här har hänt så är han redan uppe i ringen då på en av de här stora galorna. Vince McMahon, och då frågar man då honom så här, men hur ska vi förhålla oss till det här att Snookas ändå är med här nu, han är ju den här pågående ganska brutala liksom mordet som mycket pekar på att han har begått. Då säger bara Vince McMahon så här: look, I'm in the garbage business. If you think I'm gonna be hurt by the revelation that one of my wrestlers is a really violent individual, you're mistaken. Alltså typ jag är i den här, jag rör mig i det här segmentet av skummis här och ingen bryr sig. Fler sådana här typer av liksom skandaler då, förutom då den här med steroiderna, det här med den här döden, det är att han har ju en brottare som heter Sergeant Slaughter. Minns ni honom?
Mm, absolut.
Ja, du gör det inte sen. Han stödjer då upp ett Saddam Hussein då. Han börjar liksom sin, då går han upp med en sån
rockflagga. Och kakifärgad, amen.
Ja. Mm. Och det finns bilder på honom där han står med Saddam Hussein också, så att det är verkligen på riktigt också. Och det här är ju som mitt under pågående alltså operation Desert Storm då, som han liksom plockar upp den här gimmicken, och det är så här superkontroversiellt verkligen, för amerikanerna är ju med, deras syn på liksom veteraner är ju, alltså det är något annat än Sverige, det är ju fruktansvärt liksom, det är laddat man, alltså, och han har ju naturligtvis inte gjort en dags värnplikt eller vad det nu kan kallas, den här Sergeant Slaughter, så han är total fake, men håller då på Saddam för att han tycker att den amerikanska armén har blivit soft and weak.
Ska man ju inte heller säga då om man vill vara populär. Det visar ju att man bygger upp en karaktär som inte ska vara populär eller kanske.
Precis, han är ju då en så kallad heel, som är, den onda personen heter heel. Face kallar vi de goda då. Hogan var ju oftast face, alltid en face och en heel som möter varandra då. Och
men vad hette den här killen? Sergeant
Slaughter.
Så, ja, den åsikten då om att den amerikanska militären har blivit svag och mesig. Är det hans personliga åsikt eller är det karaktären som
åsikt? Nej, men det är karaktären.
Ja, det är karaktären. Okay. Men sen också har jag förstått.
Vi kommer väl komma in till det.
Ja, vi gör det. Men jag tror nog man ska, till slut kan det ibland bli lite svårt att hålla sig här med. Ja, men det förvandlas till. Ja, exakt. De förvandlas liksom till sina. Mm. Och, så att den här, som egentligen är hela premissen för wrestling, att det är förutbestämt och påhittat ett skådespel. Men det är liksom också inte riktigt. Alltså, det är också, det är väldigt konstigt. Ja,
men det är, när man har kollat igenom dokumentären så att det är väldigt många som vittnar om att det sen gick upp i huvudet på dem, för de blir så jävla populära, de blir rockstjärnor. Och sen, då vill de ju inte förlora på det sättet som de som screenwriters vill.
Nej, nej, precis.
Alltså Hulk Hogan blev vansinnig om någon sa, han hette Terry.
Mm. Ja,
det fick man ju inte säga.
Nej, nej. Precis.
Då small det. På riktigt.
Ja, men precis, du får kalla mig det. Så här, och,
vi kan ju tisa om en sån här grej som jag har, en nugget som jag har plockat med mig här. där hela den här premissen av att det är uppgjort sattes ur spel.
Vad bra vi är på puffar.
Vi måste göra en liten anteckning, för jag har en liten kul idé kring det, just det där uppgjorda också.
Så att i början av 90-talet här, det är ju liksom den tiden när det kanske stormar. Det är då 92 som TV1000, alltså MTG, bestämmer sig för att köpa in wrestling.
Som ett långfinger till MyBit-teorin.
Ja, verkligen. Och hade så en bild på MyBit-teorin på en sån datavla.
Vad kan vi göra med TV1000? Jo, vi har amerikanska filmer, vi har porr och vi har wrestling.
Ja, men så jag ringde upp Anders Lind som var, han beskrev sig själv som middle management på den här tiden, och frågade lite hur de resonerade och hur det gick till när de köpte in detta. 1992 bestämmer ni er för att köpa in wrestling. Varför då?
Ja, alltså det här var till väldigt stor del John Stenbecks beslut.
Är det så att om Jan vill ha något så får Jan det, eller?
Ja, men alltså, du vet, via middle management och så här. Jan sa någonting om wrestling, det är bäst vi skaffar det. Alltså lite sådär.
Ja, ja. Mm.
Jag menar, väldigt mycket av hans instinkter visade sig vara väldigt kloka. Ja. Så att, och vi skulle ta in wrestling, och det var ju WWF som gällde då. Jag hade startat och jobbade med ett väldigt ambitiös boxningsmagasin och boxningssatsning. Sen gillade jag inte wrestling. Jag tyckte den var en anomali. Jag tyckte den var en ganska läbbig företeelse i största allmänhet. Och hade inte den riktigt den där amerikanska synen på det, va? Där den har ju varit en accepterad del liksom. Men i alla fall, det var inte så mycket mer att göra, utan då skulle vi köra wrestling. Så satt jag och funderade på hur skulle man kunna göra det här för en nordisk eller skandinavisk publik framförallt, och jag tänker ju som svensk då. Mm. Och jag vet ju att skepsisen är ju väldigt stor, och det är den ju fortfarande till den här typen av så här, liksom våldsballett. Jag menar, fullt sjå liksom att legitimera boxning på något sätt, va?
Ja,
och sen har vi det här då. Men då tänkte jag, men vi skojar lite mer. Vi gör en lite mer sån här svensk variant eller nordisk variant. Vi tar in två programledare som kan leka lite med det här konceptet, och då fastnar vi för Lennart Dahlgren då.
Just det.
Som bra överhuvudtaget som en medial kille då.
Förlåt, jag avbryter med otrolig naturbegåvning som programledare är han ju, Hoa.
Ja, fullständigt. Alltså, så att där kände vi oss trygga. Ja, han hade figurerat i många sammanhang, så vi frågade honom och han ställde upp. Han var också lite såhär, aha. Nej, men det var kul. Alltså, han ville det. Men så småningom då, jag kommer inte ihåg snart, det kom nog både ett och flera brev från honom. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men så småningom så, det kom ju en del reaktioner på det här.
Ja.
Och jag kommer ihåg ett brev då, och jag vet inte om han skrev flera gånger eller än, men jag kommer ihåg ett välformulerat brev och sa liksom, vad fan gör ni ungefär? Det finns faktiskt wrestlingfans som gillar det här, och du vet så här.
Ja, okay.
Och det var då Bruno.
Efter det avsnittet så ringde jag ju till min brorsa och så sa vi liksom, men herregud, vad dåliga de var. Ja, men vi tyckte liksom, det här hade jag ju kunnat gjort så mycket bättre. Och sen så var det liksom bara, ja men gör det då. Och det fick liksom bara tanken att, ja, jag ska fan göra det. Och sen så ringde jag till TV1000, och det, jag vet inte hur många samtal jag fick ringa innan jag kom fram till rätt personer då, men det tog ett par samtal där. Och sen då började jag väl med att de körde mig som, vad ska man säga, jag skulle hjälpa dem lite grann med manus, men hjälpa dem med vissa grejer, dra fram fakta och sånt där, så att de hade lite mer att snacka om i alla fall.
Ja, för HR, det kände man ju sen när man kollade att han var inte den som kollade fighter, utan han var ju mer en skön snubbe som kommenterade det som hände, och var ett bra komplement till dig då kanske.
Han gjorde ju ganska stor grej, och han kunde ju väldigt mycket mer om wrestling än vad han gjorde sken av. Hans grej var ju att spela den här som frågar samma sak om och om igen.
Men det är jävla kaxigt av dig. Hur gammal var du då? Som att du bara ringer TV1000 en jävla massa gånger.
Ja, man kan ju, jag var ganska gammal, för att jag var 28 då.
Ja, men det var inte så gammalt ändå.
Nej, men tillräckligt gammalt för att man borde skämmas kanske.
Nej, men det var häftigt att man kunde komma in på TV på det sättet. För det känns inte som att det är så det funkar.
Ja, men då, det sa de ju, för jag kom, det var ju, TV1000 hade ju ihop med TV3 där, så jag åkte ju över till London. Ett par gånger, och de snackade om det flera gånger sedan, att det är ingen annan som har kommit in på TV:n på det sättet som jag har gjort. Mm. Inte till dem i alla fall. Om att man ringer upp dem. Och sen, och jag, när jag liksom klagade på dem, jag försökte att då klaga på ett konstruktivt sätt. När man förklarade vad det var de gjorde för fel. Och hur de borde ha gjort för att göra det bättre. Så att det går inte bara att råskälla på någon och tro att man får jobb för det. Det funkar inte.
Men vad gjorde du då? Alltså, för du kommer från Skövdetrakten. Vad gör en 28-årig Bruno vid den tiden?
Jag jobbade Volvo. Det gör alla som bor i Skövde. Ja, det är inte riktigt som en nästan.
Så att det blev för över en natt då, blev du liksom tv-ansikte då?
Ja, det gick ju ganska fort. Jag vet att det tog ju några veckor innan det blev något av. Och sen så, jag vet, de ringde någon gång, och så var det den första, den här tjejen ringde som kollade upp mig lite grann. Så jag frågade, ja men slår de sig inte så här liksom att överklara? Nej, men det här är ju bara på låtsas. Det var liksom så här, jag tror att hade jag inte svarat så hade inte Hova gått med på att kommentera ihop med mig.
Men du testade inte med Lennart då, utan det blev bara skarpt läge direkt eller?
När jag kom över till London första gången där, så då skulle vi ju göra några testprogram så. Vi gjorde lite test i studion, och vi gjorde lite test på program där vi kommenterade. Men de var ju så nöjda med så att de körde ju det här direkt ut. Så det är liksom, det finns inga tejper som inte använda.
Kunde ni mäta tittarsiffror då? Alltså var det en succé så att säga?
Vårt mätinstrument var ju hur det gick med subsen.
Ja, okej. Okay. Alltså, ja.
Precis, betalande prenumeranter. Och det var ju stadigt stigande. Men när jag började, 90 var det man, så hade vi 15 000.
Ja.
Och jag tror i slutet 93 då så hade vi väl, det hade vi ju gått om filmnet rejält.
Ja, okay.
Då hade vi 300 000 eller någonting sånt här. Så det var ett framgångsrikt koncept. Men jag tror inte det var inte någon sån här chock, liksom bump uppåt på grund av wrestlingen.
Okay.
Det var ju andra produkter som kanske spelade in mer.
Ja, vilka var, för jag tycker det är en intressant tid det här i svensk tv-historia. Dels om du minns vad det var som var så här, den riktiga murbräckan, som, om det var någon sån som verkligen hjälpte er att vinna marknadsandelar.
Alltså vi gjorde en jättesatsning på boxning och sen så naturligtvis Ylva-Marie Thomson och erotiken som det hette. När TV1000 tog upp kampen mot filmet inom den sektionen. Va?
Uh-huh.
Dels tog in då boxning som sport. Det hade ju inte filmet haft. Och sen så då konkurrerade på när det gäller då erotiken som vi kallade det.
Maj-Britt, det är Tusen och natt med Ylva-Marie Thomson. Det hade hon inte sett framför sig.
Ja, men det här ska man inte lägga på Anders då, men att så här, okej, man tar ett hockey-VM, man tar sporten som man vet i svenska folksjälen, och det är klart att det också gör någonting, men att till syvende och sist kanske det är så enkelt att, precis som FIB Aktuellt, att så här, det är porrskiten i mitten som alla ändå gäller den som alltid.
Inte journalistiken menar du?
Nej, men det är så här, det var väl jättebra med boxen, men det är folk som får folk att plocka upp plånboken med en hand och ringa med en hand är liksom är erotiken. Alltså. Ja.
Och jag tror att SVT parallellsänder ju hockey-VM i flera år. Det är inte bara 89, det är ju fram in 93-94 till och med. Så de ligger och puttrar en kvart senare då, eller en timme senare. Så att det gör nog att många faktiskt så här, hänger kvar på SVT också. Drar ut jacket istället och ser det på den fria televisionen.
Men det hörde vi också Bruno Arvidsson som fantastiskt liten resa egentligen från då bandet.
Ja, i Skövde.
Volvobandet,
ja precis. Tillbaka till Volvobandet.
Ja, tillbaka dit nu igen eller?
Ja, för jag minns ju Bruno Arvidsson jättemycket då. De åren blir ju så definierande när man är så liten som jag var då. Så man kommer ihåg det som så mycket större än vad det var. Men det var ju bara några år som TV3 och TV1000 sände wrestling.
Men 92-96 va?
Ja, och så att det var ju verkligen kul, häftigt grepp att komma in på det sättet. Få åka till London helt utan liksom. Och det ser man kanske lite på sändningen att det inte är någon skolad programledare. Men,
jag tycker nog, lite. Men jag tycker ändå att
det är en härlig, ganska bra. Stämning mellan de två. Vi har ju alla tittat på några av de här gamla galorna. Det var ju, i de här vanliga sändningarna var det ju rätt tråkiga matcher, om man ska vara helt ärlig. Och de hade ju den här, det HO kallar för lik, var ju de som de bättre mötte hela tiden. Så är det ju inte idag. De så här helt oprofilerade personer som de visste att de skulle slå efter 7,5 minut.
Ja, just det.
Lik.
Ja, det är kul. Ska vi, jag tror vi måste lyssna lite. Vi tar ett avsnitt med HO, liksom lite studio. Och sen så klipper vi också ihop lite kommentering, liksom hur under matcherna också.
Macho Man Randy Savage, Ric Flair, det var här allting skulle avgöras, men som du ofta är med de här riktigt, riktigt stora fightarna så byggdes det bara på för en ännu större fight, Bruno.
Ja, det är absolut inte avklarat det här, för att det slutade inte med att Macho Man får stryk framför sitt far på
Han har ju inte fått upprättelse och han har blivit spöad med sin farsas käpp och det har varit massa grejer. Det här har bara byggt på, men det här är lite av det vi har väntat på. WCW är mycket, mycket bra brottning, men jämfört med WWF lite bleka i en del upplägg. Här har vi det här vi har snackat om.
Jo, men här har vi två av de bästa brottarna
precis,
också.
Det måste finnas något. Det måste vara killar som kan brottas och kan göra upplägg.
Och kan skapa intresse.
Precis, och det är härligt. Och man kanske till och med får se Fläring snåda upp gubben på par varv till.
Inte omöjligt, men frågan är hur länge han håller.
Precis, över till arenan.
Vilken kärlundrätt.
Ja, det var väl ett par fingrar i ögonen ifrån Booker T. Kommer Steve Ray in istället.
Det är snyggt. Är det han som gör den här saxparken? Eller kanske båda två som gör?
Nej, det är han Booker T. Han är utan tröja.
Och den gör han ju enormt snyggt.
En Irish whip och sen en clothesline höll jag på att säga.
Oh, han dundrar igenom ordentligt också.
Ja, han ska in i magen på Steve Ray där. Men Steve Ray kommer undan och han faras in i hörnan istället.
Och Kärin slår på med ängel där.
Jag ska säga att Cherry, det är ingen vanlig smäll från en kärring där, utan
nej, vi har ju sett Cherry,
hon är alltså, hon har varit världsmästare, kvinnlig världsmästare ska vi säga. Så att hon kan det här med att brottas och slås.
Jag läste någon tidning här inför wrestlingen skulle starta i TV3. Så säger Hoa något i stil, för att den största målgruppen är då mellan 7 och 15. Men så säger han så här: men det finns många äldre också som gillar misshandel under trevliga former.
Otrolig Hoa.
Ja, otroligt naturlig programledare.
Ja.
Alltså.
Ja, verkligen. Och hade så jäkla många uttryck som man liksom i söndom inte hade hört innan. Till exempel pallet var ju huvudet.
Att ja,
man
får, just det. Söderslang.
Och, ja, väldigt mycket söderslang. Och en som jag inte har, som jag hade glömt, var ju när man får en uppercut i sjukken. Det är ju liksom underkäken som jag får, eller ja, käken. Det var ju sjukken.
Ja, sjuk.
Ja, det är så jävla många sådana fina uttryck som man hade, slängde sig ganska familjärt med.
Gjorde vi inte något av sin På spåret, någon gammal På spåret final eller hade
jo,
inte?
Jo, jo.
Nej, de är så oerhört fascinerande.
Ja.
Alla var sitter helt knäpptysta och bara väntar på att HO ska säga roliga saker hela tiden när det är slut på 80-talet. Ja. Jobbig tv blir det.
Det räcker med ett sånt slangord så faller alla får hålla sig för magen och
de kände sig också som två, både att de var lite kompisar och att vi blev kompisar med dem.
Ja, var det så?
Ja,
du?
Så tyckte jag. Och det kanske var den första, för det är mycket som de här poddarna spelar på nu, där det sitter två killar eller två tjejer och pratar med varandra och är sköna. Det är ju samma, ja, som vi faktiskt.
De vi försöker inte vara sköna. Det är egen podd.
Ja, exakt.
Förlöjliga av det vi håller på med. Ja,
just det är sant. Piss.
Ja, men att man ska känna en samhörighet och att man själv får vara med, så att säga. Det tyckte jag var första gången jag upplevde det i alla fall i mediasammanhang.
Ja, just det. Du hade känt i familjen och så att du var.
Jo, det är sant. Mer då nu.
Vi kan säga, vi kanske ändå behöver adressera så att vi har ju sökt HH såklart. Du har till och med varit på hans.
Mm.
Jag har ju ringt honom tidigare också några gånger och då säger han ju alltid, jag har redan varit med i en podd. Liksom.
Han är klar.
Han är klar med det. Och du har varit nu och punktmarkerat honom på hans arbetsplats.
Lokes
då. Ska vi göra lite obetald reklam för Lokes som ligger på Erstagatan kanske? Nej, men i Ersta i alla fall.
Ja, exakt. Det är ju precis, det är ju nära Nytorget. Men
ja, Östra Söder.
Skånegatan kanske. Eller?
Ganska trevligt ställe.
Ja, ja, ja.
Prisvärt kött då. Du hade älskat TV-marknaden. Du gjorde gå dit någon gång.
Ja, jag har varit där. Mm. Jag har ju intervjuat HH där.
Ja, vi har ju varit där.
Ja, du var med också.
Jag kommer ihåg, jag var där, jag bodde i Krokarna, så var jag där ibland och då kommer jag ihåg att någon sa att jag vill ha ett riktigt sånt kryddigt vin, för man äter alltid kött där, de har ju, det är ju liksom en köttrestaurang. Men då frågade jag, så kan jag få liksom ett, jag vill inte ha hus, om jag kan få något lite tyngre, rejälare vin så där. Hon bara absolut, och så gick hon iväg, servitrisen, så kom hon tillbaka så här, och ja, måste jag ju varna det då, för att då hade de bara två vinsorter, men den andra vinsorten, den kostar ju 89 kronor glaset och det andra kostar 79, så 10 kronor det sprang iväg där.
Ja, men
det
gillar man ju den varningen.
Av en
ja, det gillar man verkligen.
Nej, men han vill inte, han går inte för tag på, vi skiter i Huawei. Ja, men så här låter det då. De tar oss igenom matcherna på det här sättet helt enkelt. Och då är det ju först WWF som de sänder då, den organisationen. Och det är då Vince McMahons organisation. Som sen byter namn, för det är ju samma namn som
Världsnaturfonden.
Världsnaturfonden. För de byter sen till WWE.
Mm.
Och det heter det väl fortfarande.
Ja.
Och då på 90-talet är den enda riktigt stora konkurrenten är ju då Ted Turners organisation som ju heter WCW. Ja, just det.
World Championship Wrestling.
Och Ted Turner då kanske ni tänker, det namnet känner jag igen. Och det är ju han, alltså den stora mediemogulen i USA som håller till i Atlanta och som
startade CNN.
Just det, och som också var den här mannen bakom Good Will Games som vi har nosat på ett par gånger.
Och var väl en pionjär när det gäller just kabel-tv-utvecklingen i USA.
Känns som att du har ett
svep med Ted Turner.
Ja, det känns som att du gillar honom.
Ja,
ser dig själv, vi har nog så mycket av dig själv.
Nej, jag har nästan tänkt vad jag skulle vilja se mig själv. Men jag återkommer till det i ett litet segment här som jag kallar VCV/WWF-kriget.
Titta, jag ser den lyser fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Det är dags att hylla våra hyllanprenumeranter. Den här veckan tänkte jag på ett nytt grepp. Jag läser namnen på våra hyllanprenumeranter, men ger dem ett smeknamn från wrestlingvärlden. Vad tror du om detta nya grepp? Om ni hör störande ljud i bakgrunden så är det min far som har åkt upp hit från västkusten för att hjälpa mig installera en så kallad tvättpelare. Så vet ni det. Stort tack! Vänner, för ert frikostiga stöd.
Simon, the eighth wonder of the world, kingdom. Andreas, the excellence of execution, Bardun. Per, the undertaker, Nilsson. Marcus, the heartbreak kid, Nyemad. Pelle, the king of kings, Eklund. Kristoffer, the dirtiest player in the game, Saltberg. Emil, the Viper, Karlsson, Lagnelius, Randy Orton. Martin, the bionic redneck, Stone Cold, Carlgren. Johan, the living legend, Wall. Per, the man of thousand holds, Lagerqvist. Sigurd, the mouth of the south, Bjerke. Karim, the bad guy, Hadje. Marcus, the brain, Halling. Magnus, the funkosaurus, Tervik. Kristoffer, the Samoan bulldozer, Jönsson. Anders, the man that gravity forgot, Sjöberg. Mattias, the ayatollah of rock and roll, Axelsson. Marcus, the glamazon, Wilberg. Einar, the rated R superstar, Österberg. Och Emil, the beast from the east, Andersson.
Ett av liksom problemen då, det är ju det här att det är uppgjort. Liksom, att det, ändå, det tar ju udden av upplevelsen, ändå får man ju säga. Och jag tror att det, var, det är liksom, jag tror att det är det som har varit det stora motståndet i Sverige med att vi har liksom lite svårt med just den aspekten. Så här. För jag kom över det sånt här, det har ju läckt ut ett helt manus från en gala. Alltså så här är allting skriptat. Och det är verkligen skriptat på stavelsen. Liksom, att vad de promotorerna säger, hur när de pratar, men de kommer ut och pratar med varandra innan. Brottarna ska ha liksom så här något litet uppsnack bakom, när de är, befinner sig situationstecken bakom kulisserna, prata med varandra, det är också bandat innan och det är också manus, det är också manus hur vem som, såklart, vem som ska vinna matchen och manusen, det är liksom stora manusgrupper som sitter och verkligen skriver fram de här långa bågarna, verkligen också att nu ska den här möta den här fyra veckor i rad och det ska gå precis så här och vi bygger upp det här hatet och svek i sådana här tag team också, att lagmedlemmar sviker varandra, då har man en ny storyline där som man sen kan, det sitter liksom en hel manusgrupp och skriver det där. Och sen då är hela kvällen helt skriptad och allt som händer är skriptat. Och matcherna är då koreograferade av brottare. Att först gör du så där, sen gör jag så där, sen gör du så, sen då. Och så kan det då uppstå visserligen i brottning kanske vissa moment som är så spontana, men det är liksom 90% i allting. Superskriptat verkligen. Det är ganska intressant att läsa det där manuset att liksom, ah, där fanns allt liksom. Och så otroligt mycket sån här reklam, vad säger man, reklampluggar om man ska säga, när de går in och nu för tiden är det väldigt mycket så här involvera sociala medier, nämna olika varumärken, alltså det är så, oh, jävla jidder. Kanske jag kan lägga ut ett sånt kanske på vårt Instagramkonto, bara en del av det manuset, hur det
såg ut. Det är nästan märkligt när man ser de här individerna, framförallt på den tiden när vi kollade på det, att de klarar av och genomför de här manusmötena eller, alltså, för de var ju, jag kan klippa in här hur de lät liksom. För att alla är så anabola, stinna och höga och allt vad det är. Så de klarar ju knappt att uttrycka sig.
Intercontinental Heavyweight Championship bout with the Macho Man Randy Savage and escape with your life.
Men någon gång måste de ju sitta i ett konferensrum med dålig luft,
ja,
och dricka kaffe och bara såhär, nu går vi igenom, nu gör vi en läsning här av manuset.
Ja, liksom. Och det kan man inte riktigt se framför sig.
Nej, hur fan höll de ihop det?
Och fruktansvärda ego naturligtvis, och att de inte då har kontroll över hur deras berättelse då och vinster, och för jag menar, de utser ju någon till att bli den stora hjälten då, alltså Hulk Hogan blir i det här fallet då. Att jag menar, det måste vara så jävla, vet, när man ska gå och berätta då för Jimmy Snuka, som man vet har slagit
ihjäl sin, man tror har slagit ihjäl sin flickvän, att så här, nu ska du få stryk av Randy Macho Man Savage eller
de för övrigt också slog sin fru.
Nu ska du få stryk av The Undertaker här och liksom ja, det kan ta sig lätt.
Nej. The Undertaker är spännande. Jag håller på typ nästan fortfarande. Begravningsentreprenör fick man ju lära sig att det var det ordet lärde man sig av som man bildades ju av det här också.
Just det. Var det som, han som hade en kista med sig?
Ja, jag menar. Mm. Han hade också en manager som heter Paul Bearer, tror jag. Uh-huh. Vill jag minnas. Ja, en annan kul sådär.
Och, typ, apropå Undertaker måste jag bara säga, ett sånt klassiskt ögonblick, det är när han besegrar en brottare, lägger ner honom i sin kista och sen eldar upp kistan så det bara brinner upp. Liksom, det är otroligt mäktigt.
Och det, framförallt på den tiden var det så tydliga gimmicks. Liksom. Alltså Undertaker då, jättetydligt begravningsentreprenör. Yokozuna, supertydligt japansk, enkelt, som i och för sig var född i San Francisco. Men, och sen har vi den här Irvin R. Schuster som var IRS då. Han var ju alltså skattmas. Det var också sånt som man fick lära sig när man var hemma. Så här, vad fan är IRS? Ja, han jobbar på Skatteverket. Och det gillar de inte. Just det, han bärgar Skatteverket. Fick man redan matas där med min anti-Marvitorin propaganda.
Ja, om det hade varit wrestling i Sverige, då hade ju en varit Marvitorin. Kommunfullmäktige.
Ja,
alla kommunförbundet. Publiken hatar en sån person i Sverige. Ja,
men det var väldigt roligt. Tag team, kommunförbundet Halland. Tag team, ja, som möter Skatteverket.
Ja, just det.
Och Skatteverket är då good guys.
Ja.
De är face.
Alla matcher, alla galor, allt som händer inom wrestlingen är fiktion.
Ja,
ja. Förutom en jättestor grej som jag har hittat när jag researchat som jag inte hade koll på. Screwed heter den, liksom, det är en sån här vedertag. Han har gjort en dokumentärfilm om det och sådär.
Uh-huh.
För det var han, Bret the Hitman Hart, han är säkert, det var en av de stora.
Någon liten klocka.
en kanadick.
Transatlant.
Ja. Mm, transatlantisk.
Så att väldigt stor i Kanada och viktig då för WWF att ha eftersom Kanada var ett viktigt fäste. Och det var en slitning då när han skulle värvas över till WCW och de bestämmer sig till slut för att, eller Vince kan inte möta kravet ekonomiskt och den här Brett är den absolut största i WWF och efter Hogan i historien och sådär. Verkligen varit med från hela vägen upp och sådär. Och sen så bestämmer de, ja men han ska sluta och han har då titeln och då bestämmer de i skriptet att de ska, näst sista matchen är i Montreal och det är fullsatt och det är ett jäkla liv och han ska vinna eller försvara titeln i den matchen och sen veckan efter på en vanlig gala eller så, en vanlig måndags grej så ska han förlora den. Men just i Montreal då, inför sina fans och allt det där, då ska han ju, för han har blivit ett jävla liv ju. Han ska få vinna den matchen. Och alla är med på detta, inga konstigheter, men Vince ändrar skriptet.
Alltså Vince McMahon?
Ja, han ändrar skriptet så att hans motståndare vet om det. Domaren vet om det. Men ingen annan.
Jävlar.
Så att när den här Shawn Michaels heter han då, motståndaren, gör ett grepp som Brett brukar avsluta med, så ska de göra det som en rolig grej och det är skriptat. Det är bara det att domaren, han ringer i klockan. Domaren avslutar matchen.
Jävlar.
Så att Shawn Michaels vinner och Brett Hitman har ingen aning om detta och blir helt rasande och det är liksom poliseskort för Vince ut
och då sitter alla och tror att detta är ett jävla bra manus.
Exakt. Han slår sönder tv-skärmarna och allting, alltså vi kan kanske lägga ut en liten av det här och slår.
Det finns ljud på detta?
Ja, ja, det finns en dokumentär.
Men då lyssnar vi på lite ljud här.
Extremely frustrated over what has just happened. This is bullshit!
Oh, we apologize, ladies and gentlemen.
Screw me! Everybody screws me! Nobody does a goddamn thing about it!
Och så slår han på riktigt, slår till Vince McMahon. Alltså, det blir en riktig fight. Och de har fortfarande inte kommit över detta. Och nu är de liksom 65 bast, de här gubbarna. Och Vince är ju 10 år äldre. Så att nu är det, och de kan fortfarande inte liksom.
Det är som Tom Engstrand och Strogge för fan.
Men just det där uppdiktade hade man ju, det har jag något vagt minne av. Att de första gången man såg wrestling med någon polare och så där, man satt hemma hos någon kille i något pojkrum och, alltså informations, tillgång till information fan ju knappt i slutet på 80-talet, början på 90-talet innan internet och så var det alltid så här, men inte fan är det här på riktigt va?
Nej, man fattar
men det kan, det är inte helt på, ja men du vet så här, man visste inte riktigt så här, vilka grepp som faktiskt var riktiga grepp på hur man skulle vinna en match. Och så. Det var rätt svårt.
Ja, men jag tror att jag ska erkänna att jag är ganska upp. Jag vet inte hur gammal jag var, men jag fortfarande kände att men det här kan inte vara. Alltså, jag kommer ihåg en sån, WrestleMania 9, då kan jag också räkna hur gammal jag var i för sig. För jag är född 81 och detta var 93, så 12 år då. Jag fattade då att det var fake, men jag kommer ihåg att jag kan fortfarande se alla matcherna framför mig.
Jävlar.
Och man var i utomhus i Las Vegas, vilket ju då för en 12-åring i söndag kändes ganska främmande på ett lustfullt sätt såklart. Att man
trots
fick
din fina bakgrund.
Trots min medelklassbakgrund så var ändå Las Vegas ganska
till och med
främmande.
Du tyckte att det var...
Det var ganska långt ifrån lunken på Hallägarskolan. Men jag satt där i min sackosäck som jag faktiskt hade en svart sådan. I gillestugan på Vittemansvägen och kollade på det här. Jag var väldigt, väldigt laddad och kom ihåg som sagt matcherna. Jag ska inte trötta ut dig med det, men alla faces vann eller förlorade då, vilket jag tyckte, eftersom jag kanske börjat haja det där, så tyckte jag var jävligt konstigt. Och kvällens main event var ju då den här kolossen Yokozuna, gammal sumobrottare, som kom in med en japansk flagga och sådär. Så det var ju väldigt tydligt att honom ska vi inte gilla.
Bättre än Iraks flagga då.
Ja, bättre än Iraks, men samma effekt på publiken. Och Bret Hitman Hart, som jag berättade om då, kom in och skulle möta honom i den sista matchen. Och där var ju liksom självklart att eftersom alla, det har varit fel resultat hela vägen fram, så tänker man att här blir det ju i alla fall rätt. Men icke. Yokozuna vinner den matchen. Och tusensändningen liksom tackar för sig. Oh. Och vi lämnas med den ganska...
I ett vakuum.
I ett vakuum. Man tittar rakt fram. Det var ungefär som förra helgen när jag var i Tyresö. Jag kollade Drott förlora med 31-27 mot Tyresö. Och jag hade glömt hur jobbigt det var att ens favoritlag förlorade. Exakt samma känsla. 30 år senare. Men det roliga är att TV1000 bröt sändningen. Men den fortsatte i verkligheten.
Aha.
Så sen kommer Hulk Hogan in. Och det får inte vi se.
Okay.
Och ta tillbaka titeln.
Ja, det var porren som skulle på det.
Och det här, Ylva Maria Thompson.
Elva på förmiddagen. Oh.
Och det här har jag ju pratat med Bruno Arvidsson om. Och notera också hur jag kraftmäter med honom i att jag faktiskt ifrågasätter hans minnesbild.
Sätter du dit honom?
Ja, det här var ju sista matchen. Det var ju tänkt sista matchen mellan Yokozuna och Bret Hart. Fast det var väl Bret Hart som vann matchen. Eller hur var det?
Nej, men jag tror att Yokozuna vann. Det var det som blev sånt där.
Ja, jag tror inte jag vilket.
Det klassiska upplägget då, som jag förstått. Jag pratade lite med någon som heter Trent McGregor, som är polare med Bruno. De har kommenterat lite. Han har varit på Eurosport och kommenterat wrestling och sådär också. Och han menar liksom att den vanliga dramaturgiska vägen var ju att först får liksom hjälten stryk ett par gånger såklart. Liksom, alltså. Och sen så ska naturligtvis den stora förlösningen komma när han vinner. Men sen var ju ett, vad ska man säga, problem eller så, att de här healen då, alltså de onda personerna, till slut blev ju oftast de ännu mer populära, för det var ju liksom lite skrämmande och lite förtjusande, eller tjusande också.
Undertaker är ju en sån typisk.
Ja, men precis. Så att de blev mer populära och då kunde man ju, fick man ju helt plötsligt vända dem och så fick de bli face helt enkelt och hitta på så att man liksom, man kan ju inte liksom låta en sån försvinna heller, de har fått så många fans och sådär. Och sen så är det naturligtvis en stor händelse när Hulk Hogan då, någon gång jag tror att i mitten på 90-talet eller slutet på 90-talet, när han byter sida och blir en heel, alltså han blir turns då, the new world order, då när Hulk Hogan blir liksom en villain.
Och då är vi ju i det andra förbundet.
Då är vi precis, då har han gått över till WCW som är då den här Ted Turners bolag.
För 94.
För då är det bara de två, det är WCW, Ted Turners WCW och McMahon's WWE. F, eller om det heter WWE vid den tiden.
Nej, WWF.
WWF då också, ja.
Ungefär lika invecklat som boxningen med deras bälten, sådär. WWF och BWU och WBA och WB.
Ja, det är inte
FIFA. Aldrig riktigt hajat det. Nej.
FIFA och UEFA, ja.
SEF.
SEF. SIF och FIS. Och FIA.
Ja, just det. Motorsportvän. Ja.
Och Frank Anders...
STCC också, motorsport.
Ja, och WCW då, alltså Ted Turners, de signar ju också Frank Andersson.
Just det.
Och det är ju det som gör att TV1000 och TV3 byter från WWE F till WCW. För att Frank är med där. Man tänker sig att svenskarna vill ju se det här såklart. Ska vi snacka lite Frank då? Vad har vi att säga om Frank?
Men jag kan ju börja med den upptäckten jag gjorde när jag kollade på en av matcherna. Att han har ju för fan Sport-Johan spons på kläderna. När han är i MGM Studios Disney World och spelar in de här matcherna.
Vit trikova. Ja. Och så kallas han för The Swede.
Och gjorde nog inte så många matcher som nådde den amerikanska publiken.
Nej, men han gjorde några. Alltså han gjorde några. Han börjar ju, när han börjar, då är det ju så här väldigt små. Han är kanske någon, alltså inte ens tv-sända matcher. Alltså någon håla i typ Minnesota eller någon sån här skit och så. Nej, men först åker han väl på någon sån här läger och lär sig hur man gör. För att det är ju det kräver ju ganska mycket teknik. Alltså man måste ju veta hur det går till.
Han vistas 5 månader på ett camp i Minnesota. Där han då lär sig grunderna i uppvisningsbrottning. Och samtidigt undervisar brottning på ett universitet i Fargo i North Carolina. North Dakota. Där hade man ju velat ta rygg på Frank.
Ja, verkligen.
Jag tror han hade kul.
Några månader.
Jag tror han var väldigt kul. Han var ju, jag tänkte på det när han har varit i studion när man intervjuar. Vi får ju höra på det snart. Jävlar vad snygg han är.
Välkommen här, Frank Andersson.
Tack så mycket.
Jag vet inte hur mycket du känner till det där, men vi fightar länge, länge, länge för att få med dig.
Ja, jag har fightat länge själv då för att försöka komma med. Ja. Det har ju varit både ge och ta här då, men jag är glad för den här slutfasen att det blev som jag...
Nu är allt klart med kontrakt.
Nu är allt klart.
Och en sak, jag vill bara lugna tittarna som tänker, nu byter vi från WWF till WCW för att få Frank. Men resten då? Får de dålig brottning i övrigt? Får de sämre brottning?
Nej, det får de definitivt inte. Det finns många bra talanger här och många bra rutinerade brottare. Och även många som har varit med i WWF.
Varje gång man tittar på Frank Andersson, jag såg lite andra intervjuer också för att komma upp så här på YouTube. Så jag märkte, jag kan inte riktigt låta bli. Så tittar man på honom och så sitter han ofta så här. Han är lugn, snygg, armarna i kors kanske. Och så pratar han så här. Och det är trollbindande. Man kan typ inte låta
bli. Glimt i ögat.
Glimt i ögat. Ganska rapp i skallen och sådär. Otrolig karisma egentligen. Och jag kommer att ha en så jävla litet sidospår med Frank. Men jag tycker ändå att det är en rolig berättelse. Han har hållit på mycket med travet tag. Hade han någon kumpan där som ägde lite hästar upp och spelade mycket med. Jag tror han heter Robin Andersson. Och så någon gång har han vunnit på V75, vunnit så här kanske 250 000, mycket pengar, allt i cash liksom. Och så bara, fan, vi måste fira det här, så han drar ut på krogen, han och Robin Andersson. Och Frank är ju det här typ, han är redan ganska, har ju rätt många innanför västen, så han är ju svinfull och kommer in på den här nattklubben och med en påse med asmycket pengar, och så mycket pengar, han har den i famnen på något vis. Och då är han så full av den här, så han bara går så bara ramlar rakt ner, faller ner på dansgården, alla pengarna upp i luften, bara regna ner som konfetti, vet, alla pengarna på. Och den här Robin Andersson som är en handlingskraftig person, han bara, åh fy fan. Så de börjar samla ihop pengarna, verkligen så här, ligger och plockar dem i luften, tar allting, samlar dem från golvet, publiken, de andra gästerna, alltså det är svintrångt där, de börjar naturligtvis och hjälpa till.
Ja, inte, men så de, en och en annan peng.
Så, och Robin Andersson är på någon som fan bara tillbaka med pengarna, han börjar muddra folk, du vet verkligen så här. Och Frank Andersson svinfull, så försöker väl också liksom göra det i alla fall. Och så drar de åt alla pengarna, sätter sig i ett litet chambre separé där och så börjar räkna pengar, och så kontrollräknar här, och du vet, ingen jävel går någonstans liksom, vi ska räkna pengarna. Och sen räknar de, så tittar han på Frank Andersson bara, fan Frank, vi är 5 papp plus då. De har tagit pengar från dem. Vet, så någon har bara blivit av med 1000, alltså vad fan, vet. Och så kom Frank Andersson, så här, helt enorm person liksom.
Det är fantastiskt roligt.
Jo, men så han är med och han lyckas ju ändå ta sig från de här små arenorna. Alltså det är väl fler människor som tycker att han har någonting liksom. Och han bjuder sig ändå in till Turner och sådär, tror jag.
Ja, Turner är hos Larry King i CNN, den här stora talkshowen som han har blivit intervjuad. Det finns ett kapitel i Franks bok som heter Sanningen om lögnerna, va?
Ja, boken heter det.
Ja, boken. Mm. Vad sa jag?
Det lät som att kapitlet heter det, men det får inte vara så noga med det. Men det
kapitlet heter... boken heter det, ja, just det. Som jag läste och fnittade några gånger, för det är väldigt mycket Frank, den är frankig på sina håll. Bland annat så beskriver han ju då det här manuset som finns kring wrestlingen, att det är som en film, att det handlar om att bygga upp stämningen och att det finns ett manus. Och så skriver, eller det är inte Frank som skriver, så berättar han så här, för ungefär som när jag gick och såg Rock i filmen för första gången i Kempfonen och tänkte, fan att han inte vann. Så här, fast det var ju bara en film. Men ändå så gamla han sig. Det är då jämförelsen han gör med wrestling. Och lite så är det ju, att man vill även tro att wrestlingen är på riktigt. Så.
Ja, just det.
Jag tycker det var jätteroligt. Fan att han inte vann. Och han är ju även, som ni sa här med Ted Turner, som han ju faktiskt är anställd hos. Och då skriver han ju så här, Frank, att jag var så imponerad av hans koncern. De var ju så många anställda. Hur fan fick han det att funka?
Ja, det är kul. Lite så... Man förstår ändå hur hans hjärna funkar. Han kommer in på territoriets kontor och bara, jävlar, alla de här jobbar då för det mot samma mål på något sätt. Så rent organisatoriskt. Det är svårt att få det att gå ihop. Så.
Fantastiskt roligt faktiskt.
den här Trent då, han arbetar också med Frank och han berättade att det var ju omöjligt. Och sa, Frank, då ringer jag dig imorgon så här. Jag har ingen telefon, du får inte ha. Du får ringa min flickvän så att Kronofogden var efter honom så han fick inte äga någonting. Alltså. Jag bad Trent om en, har någon bra Frank-historia? Då tänkte han länge, Trent efter stan. Har det varit någon gång att Trent skulle, de var ute på något jobb, skulle han fickparkera två fruktansvärt litet hål för fickparkeringen. Så det här går inte Frank. Då hade Frank bara flyttat på Trent Alexander och sen gjort en perfekt fickparkering i det här lilla hålet. Det fanns något lågmält i den Frank-historien. Man förväntar sig som annat.
Ja, exakt, mer bombastiskt. Men jag vet att Frank bodde ett tag, alltså gatan jämte mig i Halmstad.
Jaså, i Halmstad?
Ja, visst. Aha. Flott hus. Och där man, när man gick förbi så kunde man ju se, han hade ju jättestor tv då, givetvis tidigt.
Parabol kanske.
Ja, en parabol kanske. Men framförallt en väldigt, väldigt stor tv. Sen när man gick förbi där och det var mörkt ute så såg man exakt. Oh. Alltså det var en väldigt tydlig tv-bild.
Och Ylva Maria Thomson kanske.
Det var Ylva Maria Thomsons efter hennes boa, så att säga. Det som började efter hennes boa var på tv.
Kanske ska
ogenerat.
Väldigt, ja precis. Sånt skiter väl Frank i för fan.
Ja, jag menar.
Men Ylva, bara förtydliga då. Ylva Maria Thomson, det var alltså hon helt enkelt som höll i då erotiken.
Ja, hallå.
Hallå.
Ramade in de sändningarna kan man säga.
Ja, kan man säga. Mm.
Han var ju väldigt flyktig, Frank. Jag har intervjuat honom en gång när han fyllde 60, tror jag. Han var ju en timme för senare.
Ja.
Till den här båten på Strandvägen som Frisk heter han.
Ja, Mattias
Frisk. Kör runt folk i Gio och Bolin. Och då skulle ju hans 60-årsfesta. Han var ju en timme för senare till intervjun. Han har aldrig kommit i tid någon gång. Så läste jag i den här boken då, Franks, din favorit Emil, Leo
Müllery.
Berätta en liten anekdot. Den är inte särskilt bra, men lite rolig.
Ja, men jag har en halv bra om Frank också sen vi kör.
Det kanske är samma. Men 96 är det OS i Atlanta.
Just det.
Brottning där. Och då vill ju Frank visa, han bor i Atlanta, och så vill han visa Leo stan och olika saker när de kommer dit. Plus att han vill ha brottartrikåer med svenska flaggan på, som han ska ha då i sin wrestling på canvasen så att säga.
Ja.
Så det lyckas han träffa Frank på Västerås central när han på väg hem från en flickvän där i Västmanland. Alltså, lyckas Leo slänga in de här brottartrikåerna till Frank och så försvinner han iväg. Sen så åker de över då, OS-truppen, och Leo ringer och ringer och ringer från tag på Frank. Så då visar det sig att han har flugit hem. Han är inte ens där när de kommer. Så det är också så jävla mycket för. Hör av den när ni kommer så ska jag åkt i stort sett med vändande plan hem.
Leo då arrangerat en resa 96 till USA, så här, inte gjort en handvändning.
Nej.
Kommer dit, då är Frank inte där. Ja.
Jag har samma plan som de hade anlänt med, han har flugit hem med då. Med vändande plan.
Det är ju märkligt med de här som typ Frank, att han, jag menar, så förlåter ändå folk honom hela tiden, eller så folk vill ändå vara i hans närhet. Det är något som är, han har den här dragningskraften. Det här är verkligen liksom, jag förstår att det här är också en lågmäld historia om Frank Andersson, men min pappa brottades ju också, och då var han uppe i Stockholm någon gång, och Frank var några år yngre, och då var inte Frank en stor, men han var ju bäst i sin årskull naturligtvis. Och pappa sa det så här, Frank sen när han bara var i den här, jag tror att de var i Riksdagshallen, alla såg Frank, alla förhöll sig till Frank redan då. Han var alltså otrolig liksom stjärnglans kring sig redan då. Han var bäst, han var snyggast, han var liksom, hans karisma är ju lågmäld också. Alltså han pratar ju långsamt. Men ändå är det bara så här förtrollande. Och alla vill vara nära honom hela tiden.
Det är ju ändå fascinerande det här med kriget mellan WCW och WWF.
Mm.
Jag har sett en dokumentärfilm om det, och det är ju, ja men det är häftigt hur det kom, alltså Vince McMahon som har det här företaget sedan 1915 närmare, eller så här, i går generationer, och så kommer den här Stenbeck-filuren till Turner helt plötsligt, när han ser att det här kan göra att mina kabelkanaler får en jävla massa prenumeranter, för det var ju så det helt enkelt var, som bestämmer sig till Turner vid något tillfälle och anställer en Eric Bischoff. Ja, men en visionär, ganska snygg, ganska karismatisk filur som kom in och blev vd för det här förbundet och bara bestämde sig att jag ska göra allting som inte WWF gör, och jag ska få över de fetaste namnen.
Vince McMahon är liksom Maj-Britt teorin i den här konstellationen.
Exakt. För att det är ju Ted Turner som har pengarna. Ja, men det är Ted Turner som har pengarna. Det är han, det är verktyget pengar.
Och nytänket.
Ja, men det, ja faktiskt. Och det är pengar som hela tiden är dragningskraften. Det är det som gör att han får över Hulk Hogan. Men att sen Eric Bischoff gör Hulk Hogan till bad guy är ju väldigt halsbrytande. Och jag menar, det hade kunnat gå käpprätt åt helvete, men det gör ju att det blir ännu mer populärt. Och att det slår i taket på de här pay-per-views, för det är där de tjänar pengar ju. De här största wrestlinggalorna är ju bara pay-per-view. Så att då är det väldigt mycket pengar om de lyckas sätta en story som går hem i stugorna. När jag såg den här dokumentären om WCW och WWF, då började jag tänka på ett annat sånt där krig som jag gillar.
Ja, får vi gissa det då?
Sporthuset mot St. Norbert.
Just det. Jävligt uppjagat. Lång storyline också. Pågått ett par år nu. Snart kommer vi mötas i någon sån...
I den här kursaleten.
Ja, guldörat och sådär. Någonting. Kör upp en av våra Sennheiser-mickar i beep. På
beep, beep.
Samtidigt som Marcus dunkar beeps huvud i
en wrestling-match. Den slutar striden kommer stå i Åke Strömmers gamla sportquizprogram Minnesmästarna.
93 000 människor har samlats för att se den här
pay-per-view förstås.
Man får ringa på den här jävla, man måste slå in min pappas personnummer i den här, på en sån telefon.
Sluta med att Marcus petar ut ögonen på Lasse Granqvists hund som finns framför honom.
Och lägger ner den i en kista och låter det brinna.
Och häller upp. Lite kock i Spanien som skriker i panik.
Nej, men det är jag som är the undertaker. Det är jag som är begravningsentreprenör här. Det är jävel.
Åh, helvete. Vilka är face och vilka är heel i den här?
De är ju såklart face. Sporthuset är ju mycket mer good. Alltså Lasse Granqvist är ju Hulk Hogan.
Ja, just det. Vi är fan heel.
Exakt.
Gött. Gött, ja.
Vi är IRS. Jag är skattemasen. Nej, det är gratistidningskriget. Runt 07-08. Men
så sent ändå alltså.
Ja, alltså senare delen, liksom, den mest intensiva perioden.
Det med Stenbeck också ju.
Ja, exakt. Jag kommer till det här, för jag tänker att jag ska göra en liten liksom, komparativ studie mellan de här två olika krigen och se som kartan läggas.
Mm.
Och det var ju så att Metro, kommer ni ihåg, de startade 95 och fick monopol på pendlarna, tidningsläsarna. Och det var i princip bara TT-artiklar, var inte så kul. Men det var ändå en, alltså han utmanade det där, men det var första gratistidningen.
Mm.
Men runt millennieskiftet, där någonstans runt millennieskiftet, så utmanades gratistidningsmonopolet av Stockholms News, kommer du ihåg det? Som skulle komma ut på eftermiddagarna. Men då hade ju Stenbeck... Han hade ju, det var ganska kul, han hade ju någon som ringde runt till Sveriges tryckerier, sonderade terrängen om något var på gång. Så, så han visste ju att Stockholm News var på gång. Då lanserade han Everyday som ett komplement då. Och direkt svar på Stockholm News.
Okay. Ja, det minns inte.
4 månader fanns Stockholm News, 2 månader fanns Everyday. Så han mötte Olle Gin där, kan man säga. Men det har ju ingenting med det här att göra.
Nej, det är bara en helt... Men det är en bra story.
Ja, en fond, kan man säga.
Jävligt bra story.
Ja, det är en fond.
Och City fanns väl också?
Ja, precis. Exakt.
Men nu bygger han fond här, Christian. Vi måste låta honom bygga färdigt här.
Ja, för då, precis, mycket riktigt då. Då startar ju Bonnier då, Stockholm News. Schibsted startar .se som direkta utmanar till Stenbecks Metro. Och .se, där har vi då Niklas Silov ledda tidningen ju. Som är ihop med Lena K. Samuelsson. Har ju inte heller något med Stockholm News.
Jag tror Johanna Fundén är ju några månader där. En tidig journalistkarriär.
Mycket jävligt goa små nuggets.
David Tansapf, jag vet inte om ni minns honom. Mest känd för att ha testat en grisfösare som Åke Svanstedt körde upp i röven på sina hästar. På redaktionen. Ställde han upp frivilligt så att det var en som körde upp en grisfösare. Det skriket kommer jag aldrig glömma.
Oh, det lät. Fan.
Det blev ledd ut till en tidningsartikel då.
Ja, just det. En artikel.
Ja, det är ju klent att det var en artikel.
Man ska ju bli ekonomiskt oberoende. Det ska man bli efter en sån grej.
Kommer ni ihåg .se att man också utmanar lite formatmässigt?
Ja, ja. Mycket mindre.
Ja, vad kallas det formatet?
Det formatet, broadsheet, är
det
jättestor,
ja,
det är, gillar man ju.
Magasin. Nej, det säger man inte.
Det är en halv berliner.
Oj, ja, det var...
Jaha, jag trodde det var en liten bakelse.
Nu snackar vi fond.
Ja, exakt, för det var inte heller med sakerna. Ja. Men okej, om vi översätter det här till wrestling då. Så har vi branschkunskapen i Bonniers som har sysslat med publicistik sedan 1800-talet. Det är ju alltså Vince McMahon. Som kom in med wrestling-traditionen.
Ja.
Det har vi ju den då. Och sen har vi uppstickaren som... som då är Stenbeck, som ser en affärsmöjlighet. Han, Stenbeck, är ju det här Ted Turner då, ja, kan man säga. Och Metos uppnåsighet påminner ju faktiskt om VCV ganska mycket. Man får in ett helt nytt tilltal i journalistiken, och då kan man ju säga att Satgay Pitkanen, som är den första chefredaktören på Metro, eller en av de första, Erik Bischoff här, kan man säga. VCVs innovatör, som också har en helt annan tonträff än VVS.
Ja.
Och precis som Metro kom en helt annan tonträff.
Marcus skrev det här ett tag också.
Mm, ja. Jag har fortfarande skyldig med 50 000.
Ja. Det kommer ihåg när du berättade för mig att du hade en innestående faktura där. Jag baxnade av det.
Ja, du skyllade pengar
också. Ja, det var verkligen så. Men i den första delen av Metro-tiden gillar jag ändå. De som kom in sen, den jävla Aga Hansen, det är ju en annan en jävla
rövhatt. Låt mig gissa att det inte har något med den här.
Utan, vi har också de etablerade kronikörerna som skulle dra in läsarna. Till exempel hade ju Stockholms City hade ju Alex Schulman och Carolina Gynning och sådär. Det är ju wrestlarna då.
Just det.
Så att man kunde till exempel när VCV var över Hulk Hogan 94 så sticker ju ögonen på konkurrenttidningen då så att säga.
Just det.
Och drar in läsare slash tittare då.
Ja, just det. Det översätter de.
Vi har också den här ekonomiska gulddollen när gratistidningen omsatte en jävla massa pengar och Metro expanderade till 23 länder och 18 miljoner läsare i världen över. Det var ju exakt så som VCV och WWF försökte göra, det vill säga hitta nya länder, expandera och hitta någon wrestler i varje land som skulle liksom vara
typ
den
Frank.
Som gör att Sverige prenumererar på det. Och det är också där expansionen som gjorde att det blev för höga kostnader och VCV då föll. För det var ju det som hände och det var därför WWF kunde köpa upp VCV till slut.
Ja, just det.
Och det finns ju också i det här gratistidningskriget för att svälta ut motståndarna var ju precis det som Stenbeck gjorde. Så gjorde att Bonnier la ner.se och förlorade 600-700 miljoner. Chipset köpte in sig i Metro. Så det blev den här konsolideringen på en, som det ofta blir på marknaden, som kännetecknas av den här bubbelmentaliteten. Så precis som i gratistidningskriget när Chipset köpte in sig i Metro så lyckades alltså WWF och Vince McMahon köpa VCV och blev där med monopolist.
Fan, ska du lämna in den här på Mittuniversitetet? B-uppsats.
Ja, det var den.
Eller bara ett sånt dokument i mitt i. Dokument.
Knäcker mitt i.
Som för övrigt
får de att gå.
Vice president för Metro International, Martin Alsander, köpte tillsammans med Claes de Färger, mitt i tidningen alltså.
Vilket inte har någonting med den komparativa styrningen. Jingel! Jag tänker så här, om vi nu ska, nu har vi pratat om wrestling, då kanske man också måste få rita, alltså jag har lyssnat lite grann, jag har lyssnat på kommenterat, men vi kanske måste liksom få in ljudet och känslan av en riktig match. Och då är en av klassikerna, en av de stora matcherna om en wrestlinghistoria, det är matchen mellan, nu WrestleMania 3 1987, mellan Hulk Hogan och Andre the Giant. En klassiker i sammanhanget alltså. Andre the Giant. Ser ni honom framför er?
Matchen.
Matchen. Fan vad kul det är matchen med Hulk Hogan. Du slår honom här i ansiktet ett par gånger och sen berätta vad det som händer i det då. Andre the Giant, jag tror att om man googlar honom så får man upp, känner man igen honom. Alltså han var så här,
han var också med i filmer, ja, kanske till och med i Rocky.
Han var med i Conan, förgöraren. Titta, han flyger. Lite så här, fransk skådis. Alltså inom 2,24 är han. Väger 240 kilo.
För där är en liten passus, för jag har för mig att det var så att HH och Bruno sa det där, man fick de officiella datan,
ja.
Så var de ju 2,25 fast de kanske egentligen var 2,10.
Ja, okej, men det här är Wikipedia-sidan.
Liksom. Det här är liksom riktigt officiella.
Det är inte Bruno Arvid som sitter på, nej, men det är inte HH som sitter på siffror. Nej, men han är så han är enorm. Liksom. Han har varit obesegrad i 15 år. Alltså ett och ett halvt decennium av uppgjorda matcher som han har vunnit. Otroligt. Och nu då så ska han ju möta, alltså wrestlingens tveklöst största stjärna då, den oändligt populära Hulk Hogan, det här 1987. Och då frågar du Christian, hur fan kunde de bli så stora rivaler, Andre och Hulk Hogan? De hade ju för fan utgjort tag team mot Rando, Macho Man Savage och Roy Ferris the Honky Tonk Man. Exakt. Tänker du såklart. Ja, ja. Jo, det började skava lite när Andre skulle skaka hand med Hulk Hogan. Hulk Hogan har då blivit World Heavyweight Champion på WWF förbundet. Och Anis går fram och gratulerar honom för det. Men då tycker Hulk Hogan att handslaget är lite väl fast. Det är liksom, det finns en liten markering där. Veckan efter fick Andre en utmärkelse då för att han är den enda obesegrade wrestlern i historien. En lite mindre trofé får han. Hogan ska då hålla ett tal och i sin tur gratulera Andre till den här trofén. Men talet handlar mest om Hogan själv. Och det är väldigt långt.
Och känns inte heller fejk.
Så Andre the Giant lämnar mitt under talet till sin egen ära. Lämnar han det. En klar markering. Aha. Som ni förstår så är ju stämningen, det är uppjagat dem emellan. Så att 1987 då när de ska mötas i WrestleMania 3 inför 93 000 åskådare i Pontiac Silverdome.
Vad fan.
Så är det ju jävligt mycket på spel. Jag ska faktiskt försöka släppa den här lite raljanta tonen. För att tänkte, okay, men då ser jag en stor match och så får vi se hur är det då. Och Hulk Hogan är, fan, han är ju 2 meter. Matchen börjar med att alltså, det är så jävla alltså, larm på läktarna verkligen. Börjar med att han går fram så här, stilla, skakar hela kroppen. Så bara tittar han på Andre the Giant, tittar upp i hans ansikte med en stirrig blick. Liksom. Publiken helt i extas redan. Liksom.
Look at the stare of the champion against the challenger. The irresistible force meeting the immovable object.
Look at the size of the giant. I mean, Hogan is 6'8".
The bell is gone. This one is officially underway.
Så han tittar på honom så här. Tittar på honom. Och så bara han slår honom i ansiktet då. Alltså han börjar slå Andre the Giant i huvudet egentligen så här. Och Andre the Giant, hans roll är ju så att säga att vara den här okrossbara. Så att han, det händer liksom ingenting riktigt i honom. Men han får ändå tag i honom och så ska han då lyfta Andre the Giant. Och då tänker man så här, det här är bara några sekunder in. Ska matchen ta slut redan här då? Han ska göra en sån här så kallad body slam som är att man tar tag i egentligen under skrevet. Och så vänder man dem rakt ner i canvasen liksom.
Slam! Oh, he almost got him up. Oh. Oh, he collapsed. 1, 2.
Hogan went for a body slam early in the bout, and he may have injured his back.
Han är för tung. Och han faller över Hogan som får då 240 kilo Andre the Giant över sig. Skadar ryggen. Du vet, han kryper omkring på golvet i ringen. Håller sig för ryggen så här. Oh, ajaj, han skadar för ryggen. Andre börjar plåga hans rygg. Slår honom på ryggen. Så man lider då med Hogan. Och här måste man komma ihåg att Hogan är ju, han är ju publiken. Han är ju publikens stora hjälte liksom. Och ingen har sett honom så här innan. Ingen har någonsin sett Hulk Hogan så här förnedrad. Alltså han ligger runt och kryper. Och kulmen då av förnedringen är när Andre the Giant tar honom i kalsongerna och lyfter upp honom som Mowgli liksom i kalsongerna så.
He almost drove Hogan right through that mat. Look at Andre. Andre telling the champion, get up. Get up.
Andre picks him up. Literally. By the tights.
It's a mismatch, skriker kommentatorerna. Det här går inte, liksom en sån här stor människa. Hulk Hogan kommer aldrig kunna vinna det här. Men så vänder det, såklart, som det alltid gör. Hogan tar Andres huvud, dunkar det säkert 15 gånger in i den här hörnstolpen. Du vet, bara slår det rakt in i huvudet. Han blir lite groggy, ska man förstå. Liksom, att okej, han kanske börjar komma lite under. Andre blir ändå lite påverkad av detta. De hamnar utanför mattan. Hulk Hogan då rycker loss canvasen och ska liksom kasta Andre mot cementgolvet. Precis när han ska göra det, kasta honom. Då kastar Andre av honom där. Då kommer upp ringen igen. Andre tar ett sånt här björn. Det här är det mäktigaste i matchen. Han tar liksom en björnkram på Hogan. Och han är så stor så han håller honom. Och Hogan liksom försöker slingra sig som en fisk nästan, du vet. Så här.
Well, eventually he'll put him away with it. If possible he'll just squeeze all the air out of him and not allow any to get in. You can see, of course, once you deprive the brain of that oxygen.
You can see Hogan's appealing to the 93,000 Hulkamaniacs here in the Silverdome.
Och krama liksom, ska han krama ihjäl honom? Till slut är Hogan helt livlös. Han bara hänger såhär slapp. Domaren går fram, tar en arm på Hogan. Alltså han är då i hans famn verkligen. Tar en arm och armen bara faller, pladdas ner längs kanten.
Just det, för det får inte göra 3 gånger. Då är det matchen slut.
The Hulkster! Just withering away here. Dropped again. It's gotta be 3 times, I believe, Jess. Referee checking the arm. Oh, look at that.
One more time and it's over. One more time if that arm drops, it's over.
Tar upp armen en gång till, släpper den fortfarande som en död fisk så här. Publiken bara, vad fan är detta? Tar upp armen en sista gång, ska släppa den. Hulk Hogan som blundar och helt slapp i famnen. Då står armen rakt ut så här. Det är liv i Hogan. Han är tillbaka.
Men det,
du vet, och publiken, alltså du vet, sånt jävla larm. Ja. Men det finns liksom staker kvar, det finns liv kvar i Hogan. Och så börjar han då liksom försöka hålla Andre lite ifrån sig och han håller ju armarna runt midjan på Hogan. Och så börjar han då slå honom i huvudet igen då, så här. Slå honom. Till slut får han loss honom. Han gör det här att han kastar honom in i, de kastar varandra in i repen lite grann. Knuffar, får ner så här. Och naturligtvis vänder en gång till. Andre får upp en fot i ansiktet på Hogan när han kommer springandes från rekylen från där. Hogan ner igen. Och så vänder det en gång till. Han gör... Hogan springer in i repen, lyckas tackla ner, alltså springer med all sin kraft in i Andre, lyckas få ner honom. Och när Andre då kommer upp igen, då tar Hogan det här bodyslam-greppet, alltså under skrevet upp och så under över axeln på den andra. Det som han inte lyckades med då i den första minuten. Och den här gången bara vänder han ner honom, kastar ner honom i kanvasen. Alltså otroligt ljud på, när då hjälten får ner den här stora, den obesegrade Andre the Giant, ett och ett halvt decennium utan att ha förlorat uppgjorda matcher. Ja, men så jävla jävla liv. The greatest professional athlete in the world today. Look at this. He's landed. I don't believe it. I don't believe it. It's over. Och jag fattar ändå så här, okej, okay, det var någon som beskrev det som att man ska se det här som en, ja, men som en såpopera med slagsmålsinslag. Det är så man ska se det. Man ska se det som en stor berättelse som har det här. Alltså då går det ändå att fatta det. Och när man ser de här bilderna, alltså hur jävla laddat det är. Och man kallar då det här för The Slam That Was Heard Around the World, när han lyckas bodyslamma Arne the Giant inför 93 000 åskådare. Och sen så dör ju då naturligtvis Andre the Giant, 46 år gammal, av hjärtsvikt. Mm. Inte i arenan då.
Något. Överlag, så vi ska inte gå in på det kanske, för det finns ju jävla många, men överlag, varenda en. Men om man fick upp en, när man researchar och fick upp någon så här, just det, den jäveln. Googla på den personen, då är alla ju överdos och döda. Ja. Så det är jävligt mörkt.
Jag tänkte under inspelningens gång här, vi har pratat om skrivna manus och, ja, och uppdiktade historier och sådär, så har jag inte kunnat sluta tänka på att hela TV-sportredaktionen skulle kunna vara helt uppdiktad också, är faktiskt, ja, alla karaktärer som någon som jobbar på TV-sporten, att det är skrivet. Ja, det. De är nästan för bra för att vara på riktigt faktiskt. Aha. Allt från Bengt Gribe till Bo Hansson och vidare till Ola Brännholm. Och att hela alla intern konkurrensen och sådär, det är bara ett spel för galleriet.
Det är sant att det finns ju en spännande så här, hela tiden en spännande dynamik liksom, att alltså, med den tydligaste dynamiken kanske Jakob Hård, Ulf Båge, som vi gärna själva har ju fantiserat lite kring, olika storylines och scener som, ja,
som och kan utspela. Och vem som får den stora matcherna.
Stora matcherna och jag menar Bo Hansson naturligtvis och Arne Hegerfors. Arne Hegerfors är Hulk Hogan då, att han är liksom folkets, ja, är hjälte lite.
Och har ju båda sidorna i sig.
Hur menar du att han har båda sidorna i sig?
Ja, man kanske inte är så oerhört gemytlig som han.
Nej, ja, just det.
Att det finns en New World Order koefficient.
Tänk den sportnyttsändningen när Arne Hegerfors går över till den mörka sidan.
Exakt, när han bara börjar skälla på någon skipta. Och folk bara, fan. Och sen går han över till TV4-sporten.
Helt plötsligt till Bo Hansson.
Men vadå, du har ju TV4-sporten och SVT-sporten. Ja, du är ju VCV och VCV.
Sen kan man ju fundera på, det är ingen wrestling idag. Eller det ser man på annat sätt. Men finns det liksom i den här i floran, så att säga. TV-sport-faunan som vi lever med idag. Skulle det finnas något utrymme för att bli invaderad och infekterad i den mentala miljön av wrestling?
Jag tror inte det.
Nej.
Men jag kollade på det att WWE då, som det heter, det är börsnoterat på Nasdaq. Det är ju mer lukrativt att äga det än gratistidningar, så att säga. Det är ju 30 miljarder fick jag det till.
Ja, men det
att det skulle vara värt på börsen där. Uppenbarligen finns det ett sug efter det fortfarande, men inte här i Sverige.
Nu får inte så himla ner, men kanske så här från 2010-talet och framåt så har de också börjat med kvinnliga brottare. Och det har ju varit en dundersuccé. Nu är de enorma kändisar, från att de kanske fram till 2010 var oftast bara sexobjekt. Alltså Vince McMahon kanske gjorde någon sexualiserad bakom kulisserna scen, eller det fanns män av sig, men då var de uteslutande Curtis-smycken. Sen blev de brottare i sin egen rätt och det har ju varit dunderpoppis. Sen så...
Kan vi också få Charlotte Kalla?
Och Charlotte Kalla, ja, precis.
Men vilka skulle vi ha ändå om vi stannar lite?
Ja, men jag kan bara liksom...
Björn Färre skulle kunna vara en ganska bra...
Ja, han har ju wrestle karismatisk. Jag tycker vi i alla fall. Fan vad sjukt, men man ska sälja in Björn Färre så bara, oh, he's really charismatic. No, everybody loves him. Everybody wants to see Björn Färre. He's a big star in Sweden. He makes those vases. It's like it's a dick. He's very... No, no, no. You don't understand. He's gonna be big.
VD:n för det här kanske är Albert Svanberg ändå.
Ja, just det. He's perfect for the job. Work with ethics before.
I had a show in Swedish sport TV that was called Signed by Albert. Yeah. Signed by Svanberg.
Really sharp pen, really sharp pen.
Men Peppe Eng skulle man kunna se som ringannonser och sånt.
Ja, verkligen. Som, gold teeth.
Has some horny years. Jag skulle kunna tänka mig att Patrik Bodén kom in och bara slå huvudet av Johnny Danielsson.
Men vadå, han kastade slutet från läktaren, man ser inte den. Så ingången vid Pontiac Silverdome, så kastade han den.
Fick man ha equipment?
Nej, fick, men det är klart att det, om domaren är avsvimmad eller liksom tittar bort.
Johnny Danielsson tar ett steg in i arenan, bara sitter ett spjut så 2 centimeter från hans huvud. Så ser, i helvete var det där, så filmar man upp och står bara Patrik Bodén så helt naken nu och längst upp på läktaren. Och ett spjut kvar så att säga. Andra på spjutet och så. Och där är vi igång liksom.
Ja, där är vi igång.
Vad fan var det?
Ja.
Det var bara till början.
Vad fan var det? Liksom. Ja.
Och Lars Laban Adelsson får äntligen ta ett sånt nackgrepp om Tommy Svensson och pilla bort den där narigheten han har på gässan.
Ja, just det.
Ricke bort den, jag ont så in i helvete. Han får liksom aj.
Ja, så börjar ju den fighten att han bara går fram och bara, du har någonting där uppe på skallen, så bara petar han bort det. Och så rinner det fan lite blod tror jag på gässan på Tommy Svensson. Som först försöker liksom prata. Lars Laban Adelsson till rätta så fan är ju så förståndig. Lars Laban Adelsson vägrar ju bara fortsätta reta honom, går runt och retar honom i ringen där.
Det är ett jävla flintis. Ja.
Till slut brister det. Bussa Tord Grip på Laban Adelsson.
En liten ettehund.
Tommy Svensson har ju Tord Grip i ett litet koppel som är alltså, på spänt koppel så hela tiden på Tord Grip som reser sig upp mot Laban Adelsson. Håll.
Och TV-sänd förstås.
TV-sänd, ja, naturligtvis.
I tvåan som går över i ettan. I mitten.
Ja, just det. Och massa blundskyltar i sporten på kvällen. Ett sammandrag också sent på kvällen. Allt sponsrat av prispallen.se. Ja, det kan nog bli något.
Det kan nog bli någonting. Mm. Jo, men man kan bara knyta ihop säkert lite att det lever ju fortfarande stor business som fan. Och så är det ju då, ja men de säljer ju ut. Jag menar, och det är ju jättestort att, kan man ta 93 000? Jag menar, det är ju klart att det finns jättestora affärer. Vince McMahon har ju fått sluta. Jag kommer fram så jävla mycket skit av honom och nu verkar det som att jag... Det är väl inte liksom kanske helt klarlagt, men att det är jättemycket pengar ur organisationen har hamnat hos unga tjejer i organisationen då, man tror att jag varit misstänkt för att det kanske varit så att man har mutat folk och att det varit lite kanske snudd på prostitution och sånt där, och till slut så blir det liksom de ryktena.
Det är helt orimligt att tänka sig.
Vi lite. Dömer ju ingen.
Nej,
innan man är fälld är man inte dömd, som vi brukar säga det. Nej. Men att det blev liksom helt oerbart, så han fick sluta för att det, liksom, det blev för mycket.
Dottern och vd nu.
Ja, precis, och någon annan tror jag. Så att han, och då har det kommit upp en annan konkurrent som är AEV, vilket förstå sig på det säger kanske var vitaliserande för wrestlingen, att det kom fram en konkurrent nu. De har varit så stora då, det här WWE, och inte haft någon riktig konkurrent, men nu har det liksom fört sin nytt liv, och den här konkurrenssituationen som vi vet är väldigt bra för att skapa goda produkter har gjort att det kanske är på gång. Ja, men det är ju verkligen inte så att det inte finns eller att Nej. Det inte lever, det är jättestort fortfarande.
Men här i Sverige levde det i princip bara 4 år då.
Ja, jag tror
så att det är ganska djup avtryck i alla fall i mig.
Men du har ju varit på någon gala, Marcus, för inte så himla länge sedan.
Drottninggatan, Stockholm, gala. Lina var där gravid med vårt första barn. Körde en Volvo V50 som jag hade berättat om för mig att hon körde bil lite. Jag var där med fotograf Fredrik Steifert. Och jag har för mig att Messiah Hallberg var någon slags president för wrestlingen i karaktär då. Mm. Och sen visade det sig också att jag och Lina hade en gemensam bekant som heter Gustav som var karaktären Wrangel, tror jag han hette. Som var en sån gammal Karoline eller soldat. En gammal tysk adelssläkt och sånt där.
Inte han var spännande, Urban.
Och jag tyvärr tror att den här riktiga personen, han gick in i något mörker. Så att det finns även i den svenska wrestlingvärlden. Han skulle inte bli förvånad om han gick med i nordiska motståndsrörelsen eller något sånt där. Så det finns även det här i lilla Sverige. Och det var väl ganska kul. Öl i plastmugg och bra röj i lokalen.
Ja, mycket mer så behöver vi inte. Kan vi inte göra så här att vi kör Django Land-saxofonen till att... Hulk Hogan tredje gången testar hans arm, står rakt ut och återigen finns vid honom och han vänder läget mot Andre the Giant. Stort tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.